När jag predikade här förra veckan så kom jag in på i alla fall en smula på att verkligheten består av två riken. Av Guds rike å ena sidan, som vi är med och ska förmedla, och djävulens eller mörkrets rike å den andra sidan. Och att det pågår ett fullt krig mellan de här rikena hela tiden, och att vi i allra högsta grad är engagerade i det här kriget. Och att vi som kristna då är kallade till att vara en omvärld, förmedla Guds rike med frälsning och helande och befrielse, inte bara med ord utan också med kraft. Jag skulle vilja fördjupa mig i det där lite grann idag. Bland annat se lite grann på vad det här innebär och lite mer vad det är för någonting. Och det första jag vill göra då, det är att säga några ord om mörkrets rike eller om djävulens rike. Vi vet att Bibeln berättar ju i begynnelsen hur Gud skapade jorden. Han skapade allting, han skapade allting gott, och han satte människan där. Och han gav människan mandat att råda över skapelsen. Han gav människan makten, alltså att vara herre över jorden och vara Guds, ska jag säga, ambassadör för jorden, kan man säga. Han gav den makten att råda. Och jorden präglades av liv, av harmoni, av glädje, av frid, av kärlek och allting som är gott, allting som ligger i Guds vilja. Men så hände det där, vet, som inte fick hända, att djävulen frestade människan. Människan föll för hans frestelse och hon vände sig bort ifrån Gud och gjorde uppror emot Gud. Det känner vi ju till allihopa. Och det som hände då när människan föll för djävulens frestelse, det var att hon lämnade över det där herraväldet över jorden till honom. Hela skapelsen hamnade i den ondes våld, alltså den blev ockuperad av djävulen, kan man säga, genom att människan föll i synd. Johannes, han skriver att hela världen är i den ondes våld i första Johannes 5:19. Att världen kom alltså att stå under Satans ockupation. Och Jesus, han säger så här om djävulen, att han kom för att stjäla, slakta och förgöra, det Johannes 10:10. Och den där katastrofala följden av att han tillåts då få det här herraväldet över jorden, det är att sånt som inte fanns i skapelsen innan, alltså det som kännetecknade mörkrets rike, det blev sånt som fick känneteckna den här världen. Alltså förbannelse, synd, ondska, sjukdom, lidande, hat, förstörelse och slutligen död då. Det blev en verklighet. Och det räcker med att se på vår egen historia. Jag menar, det är hat, det är krigande, det är lidande i mänsklighetens spår liksom. Det finns i den här världen. Det räcker med att se på det för att förstå vad mörkrets rike står för. Och det är alltså en konsekvens av att människan släppte in djävulen och gav honom liksom det här rätten att råda som de hade tagit eller fått från början. Det var synden som släppte in allt det här. Okej, det där kan man ju ha i baktanke då när man sen kommer in på vad Guds rike är för någonting. Direkt efter syndafallet så ger Gud det här löftet om att det ska komma en frälsare som ska krossa ormens eller Satans huvud då, som ska alltså besegra honom och ta hans makt ifrån honom. Och det är ett löfte som går igenom hela Gamla testamentet sen. Det utbreds ju mer och mer om det messianska löftet, att det ska komma en frälsare en dag som ska befria jorden, befria allting och ställa allt till rätta igen. Och det är ju grunden för judarnas hopp om Messias också, att Messias ska komma. Och på Jesu tid så levde det judiska folket i en stark förväntan att när Messias kom, då skulle han upprätta riket åt Israel. Han skulle upprätta ett fredsrike på jorden som hade sitt centrum i Israel och sitt centrum i Jerusalem. Och det där byggde man ju förväntningarna på, bland annat då i profetior i Gamla testamentet. För det finns profetior som talar om just detta. Och även Jesu lärjungar tänkte i liknande banor. De tänkte också, men efter att de hade varit med honom i 3 år, de hade fått umgås med honom, de hade sett hans liv, de hade sett hans död, de hade sett hans uppståndelse. Fortfarande då, när Jesus har uppstått och de träffar honom, det sista de säger till Jesus, det är den där frågan som finns i Apostlagärningarna 1:6. De säger så här: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Och Jesus, han svarar då på den här frågan så här, att det är inte eran sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Och så fortsätter han med de här kända orden som jag nästan alltid citerar, att när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det där stället ger oss ju en del information. Faktiskt, som jag tycker är ganska spännande. För att dels så bekräftar det faktiskt att det kommer att komma ett rike en dag. Alltså även om lärjungarna hade missuppfattat tidpunkten för när det här skulle ske, när riket skulle återupprättas, så får vi ändå bekräftat av Jesus att det kommer att hända. Han säger ju inte emot det på något sätt. Och han hade ju även tidigare undervisat ingående om Guds rike. Det kommer att komma en tid när alla profetier ur det Gamla testamentet uppfylls bokstavligen på den här jorden. Och det kommer att ske när Jesus kommer tillbaks. Det finns mycket som talar för det. Jag skulle läsa ett par ställen här i Jesajas bok som beskriver hur det riket kommer att bli när Jesus kommer tillbaka, den tiden som då ska inträffa på jorden. Och Jesajas 11 kapitel först, och från den 6 versen står det så här, att vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål, ett avans barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg, till landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Om vi sedan hoppar fram också till det 65 kapitlet i Jesajas bok och läser från vers 19. B till och med, jag läser från mitt i versen. Där ska inte höras gråt eller klagan. Där ska inte mer finnas spädbarn som lever endast några dagar. Inte heller gamla män som inte uppnår sina dagars mått. Den som dör vid 100 års ålder är en ung man. Och först vid 100 års ålder ska syndaren drabbas av förbannelsen. Och i profeten Mikas bok så står det så här, att under den här tiden så står det att då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte träna sig för krig. Och efter Nya Testamentets nedtecknande sen så vet jag att det här riket då, det här jordiska fredsriket, det går under benämningen tusenårsriket. Eftersom det står i Uppenbarelseboken att vid Jesu återkomst så kommer djävulen att bindas för 1000 år, och han kommer att vara bunden i avgrunden under de här 1000 åren då, för att han inte längre ska kunna bedra folken, står det. Det är Uppenbarelseboken 20. Så att 1000-årsriket blir en tid när djävulen är inlåst i avgrunden och Jesus har regerat som kung över jorden från Jerusalem. Och det som kommer att prägla den här tiden, det är gudsfruktan, det är fred och det är frihet. Samtidigt faktiskt som den förbannelse som släpptes in i skapelsen ursprungligen inte är fullt tyglad ännu. Det stod att syndaren, den som drabbas av förbannelsen vid 100 år är en eller ung man, eller som dör vid 100 år är en ung man. Det är ganska intressant. Hur som helst, uppenbarelseboken förklarar sen i alla fall att efter de här 1000 åren så kommer djävulen att släppas lös. Han kommer att bedra folken för en kort tid, för att sen då slutligt kastas i den brinnande svavelsjön som är hans eviga fängelse vid den yttersta domen, och han blir evigt besegrad, och därefter skapar Gud nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Paulus, som skriver så här i 1 Korinthierbrevet 15, att därefter, alltså efter att Jesus har regerat på jorden, så kommer slutet. Då han, alltså Jesus, överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Så att i och med att det sker, alltså den yttersta domen, då träder evighet in och Gud skapar nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Och det skriver Johannes så här om, jag måste få läsa det, i 21 kapitlet i Uppenbarelseboken, om de nya himlarna och den nya jorden. Uppenbarelseboken 21 och i början på kapitlet. Jag såg en ny himmel och en ny jord, till den första jorden och den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem, och de skall vara hans folk, och Gud skall vara själv vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, till det som förr var är borta. Och så i 22 kapitlet från den första versen: och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå mitt i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte mer finnas, och de behöver inte någon lampas sken eller solens sken, ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Så att man kan alltså säga då att med början i tusenårsriket och med sin fullbordan sen i nya himlar och i ny jord, så kommer det komma en tid när människor och djur och hela skapelsen faktiskt ska få leva återigen i de här förhållanden som var innan syndafallet ägde rum i skapelsen. Alltså innan vårt uppror och våran synd tillät djävulen att ockupera skapelsen och få världen i sitt våld. Det kommer alltså komma en tid när mörkrets rike har liksom sitt slutliga nederlag, när det helt har blivit utkört ur världen, och Guds rike har fått träda in i all sin fulla kraft. Och den här tiden, den kommer att präglas av sånt som kärlek, frihet, läkedom, glädje, frid, allting som är gott, allting som kommer från Gud. Och den tid som vi som kristna verkligen får blicka fram emot, vi får ha vårt saliga hopp att en dag så kommer allting att bli bra. Gud kommer att återberätta allting som han har tänkt. Och Jesus, han lärde oss ju själv att be att Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike. Och det där är alltså någonting som än så länge ligger i framtiden. Vi väntar på det här. Så det är alltså tydligt både i Gamla testamentet och i Nya testamentet att Guds rike är någonting kommande som hör framtiden till. Ändå så säger Jesus så här när han träder in i skapelsen, eller när han träder ut sin tjänst efter sitt dop, så säger han så här: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Det är Markus 1:15. Hur går då det ihop då? Om Guds rike nu är någonting kommande och något vi väntar på, men så säger Jesus att Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Ja, någon har beskrivit det som att vi lever i tiden mellan två tidsåldrar, kan man säga. Jesu återkomst innebär i sin förlängning att riket i sin fulla kraft, i sitt fulla mått kommer in. Alltså att Guds rike fullt ut blir upprättad. Men redan hans första ankomst innebär att vi får del av det kommande rikets krafter. Alltså vi lever i en mellanperiod där den kommande tidsåldern har brutit in i våran tidsålder, kan man säga. Man skulle kunna säga att vi har fått en försmak av det kommande riket genom och i Jesus Kristus. Den kommande världens krafter stormade alltså in i den av djävulen ockuperade världen och liksom gick i konfrontation med hans rike. Så att ljusets rike, Guds rike, kom i konfrontation med djävulens rike. Det står i Johannes brev, första brev, att Jesus uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Och det är ljuset av det som vi måste se faktiskt allt som Jesus gjorde. Alltså riket är verkligen kommande, riket är framtida, men det är ändå här redan nu. Så Guds rike är alltså inte bara en geografisk plats. Israel kommer att upprättas en dag under tusenårsriket. Det kommer att få sina geografiska gränser. Det är helt övertygad om. Och det kommer att bli fred över jorden och allt det här. Men Guds rike är inte bara en geografisk plats. Man kan titta på en karta och säga det där är riket. Utan Guds rike är den plats helt enkelt där Gud tillåts att regera. Där Gud får vara kung. Man kan då tänka sig eller tala om en närvaro av framtiden, eller redan men ännu inte, en försmak av den kommande världen alltså. Och det Jesus kom för att göra, det var dels att proklamera eller att förkunna Guds rike, och dels att demonstrera Guds rike, att visa att Guds rike hade kommit. Gång på gång så läser vi saker som att Jesus kom och predikade i deras synagogor i hela Galileen. Alltså han proklamerade eller han förkunnade riket. Och så drev han ut de onda andarna. Han demonstrerade riket. Det är Markus 1. Eller att han botade många sjuka som led av olika slags sjukdomar. Och han drev ut många onda andar. Så att hans verksamhet bestod alltså i att han proklamerade evangelium, de goda nyheterna om riket. Och han demonstrerade det genom att bota sjuka. Han drev ut demoner. Han väckte till och med upp döda. Så Jesus ger alltså en försmak av det kommande rikets alla välsignelser. Han bevisade sin makt och Satans nedlag genom att gå mot allt det lidande som fanns i världen. All den sjukdom, all den död. Han gick emot det som mörkrets rike hade orsakat. Alltså fångenskap, sjukdom, död, lidande. Han kom för att återställa allt det som tjuven hade slaktat, stulit och förgjort. Och det där, det röper som en Det löper som en röd tråd genom hela Nya Testamentet, hela evangelierna. Hur Jesus proklamerade riket och han demonstrerade riket. När han sen sänder ut sina 12 apostlar, nu vet att han sänder ut dem till byarna som ligger framför, det är dit han själv skulle komma, så ger han dem faktiskt precis samma uppdrag. Och det här är sånt som jag ofta återkommer till, men det är för att det är så viktiga sammanhang, det är så viktigt att vi verkligen förstår det här. Lukas, han skriver i 9 kapitlet att Jesus kallade till sig de 12 och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka. Här är intressant. Vi ser att Jesus lär alltså sina lärjungar att göra precis samma sak som han gjorde, på samma sätt som han själv gjorde det. Han säger åt dem att predika Guds rike, och han säger åt dem att demonstrera det genom att bota de sjuka. Och för att kunna fullborda det där så ger också han sina lärjungar makt över alla onda andar och kraft att bota sjuka. Som andra ord, Jesus utrustade alltså sina lärjungar med den kraft som de behövde för att kunna utföra det här. Och gav dem också makten eller rätten eller auktoriteten, om du så vill, att använda den kraft som han hade gett dem. Går man sedan vidare då till det 10:e kapitlet i Lukas, så ser vi att samma mönster upprepas för de här 70 eller 72 som han sen sänder ut. Lukas skriver så här: därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats där han själv skulle komma. Och så beskriver han om hur han ger dem uppmaningen så här: att bota de sjuka i den staden och säg till folket, Guds rike är nu hos er. De kom tillbaks glada över att till och med de onda andarna lydde dem, stod det. Och Jesus han säger så här: att jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Så jag gett dig makt, eller auktoritet om du så vill, att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot hela fiendens välde. Ingenting ska någonsin skada er. Alltså återigen, lärjungarna som var 70 år den här gången, de sändes ut för att göra Jesu gärningar på Jesus sätt. De sändes ut för att proklamera och demonstrera Guds rike i ord och i kraft. Och de utrustades alltså med kraft att utföra uppdraget, och de gavs också auktoritet att använda den kraft som de fick. Sen om vi läser den klassiska missionsbefallningen i Matteus 28, så säger Jesus så här: att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Vad är det han säger? Jo, han säger att han har fått all makt eller all auktoritet, och att vi därför ska gå ut i hela världen och göra alla till lärjungar. Och inte nog med det, vi ska också lära dem allt vad Jesus har befallt oss. Allt vad Jesus har befallt oss. Jag tror att vi ibland har tenderat att begränsa det där allt till ett moraliskt gott liv. En slags livsstil helt enkelt. Och visst, det är jätteviktigt att leva i kärlek, lärjungaskap. Ingenting vore värt någonting om vi inte levde i kärlek. Det är liksom grunden för allting. Vi ska leva i den kärlek som Jesus har älskat oss med, och så vidare. Men jag tror ändå att vi missar en väldigt viktig dimension av vad det här allt betyder ifall vi begränsar det till bara det. För vad Jesus har kallat oss till är att faktiskt göra precis samma saker som han gjorde. Inte bara proklamation av riket, utan faktiskt också demonstrera kraften ifrån det. Det syns ju tydligt i Markus tappning av missionsbefallningen, där han säger så här: att tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar, de skall tala med nya tungor, de skall ta ormar i händerna, och dricker de något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på de sjuka, de skall bli friska. Och sen står det också avslutningsvis att de gick ut och predikade överallt. Alltså de proklamerade riket, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. En demonstration alltså. Jag tror att det är det naturliga sättet egentligen att uppfylla missionsbefallningen. Det löper också som en röd tråd genom hela apostlärningarna. Han sa ju det, Jesus: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Judeen, Samarien, Jerusalem och ända till jordens yttersta gräns. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Och det där är genomgående, både apostlarna och de andra kristna. De proklamerar Guds rike, de demonstrerar riket. De gör det Jesus har befallt dem, hans uppdrag i hans kraft alltså. Ett ställe som återspeglar det där är Apostlagärningarna 4. Där ber de så här bland annat: hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, alltså proklamation, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske, en demonstration, genom din helige tjänare Jesu namn. Och det direkta resultatet av den här bönen, det var att när de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. För vi ser alltså att Jesus, apostlarna, de 70, den första församlingen, de gjorde alla samma saker. De proklamerade Guds rike, de demonstrerade dess kraft, de gick i konfrontation med djävulens rike, de förmedlade helande, frihet, glädje, liv till den värld som de alltså levde i. De gick fram och bredde ut Guds rike. Och det där, det hade ju naturligtvis ett slutgiltigt syfte, och det var att människor skulle bli bärgade för evigheten, bli räddade, frälsta in i Guds rike, att bli frälsta på ett evigt liv. För den här demonstrationen, eller det här av Guds rike, har ju inte ett egen värde, utan det syftar till att bekräfta budskapet och att föra människor ut ur fångenskapen under mörkrets välde och in i Guds rike, så att de ska få bli frälsta och få evigt liv. Alltså att föra in människor i Guds rike för tid och för evighet. Och allt det där, det gjorde ju både Jesus och de han sände ut i den heliga andes kraft. Det var så. Det är där vi hamnar idag, som vi har hamnat så många gånger förut. Det finns ingenting i Bibeln som antyder att vi skulle kunna förvänta oss någonting annat än det här. Det finns ingenting som säger att det här, det var förr. Idag gäller det inte oss, utan missionsbefallningen är till för dig och mig. Precis samma saker som då. På samma sätt. Jesus sa vid ett tillfälle att om det är med Guds ande som jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Men ni vet att samma ande som utrustade och smorde Jesus från Nasaret, samma ande, han är här idag, samma ande vill komma över oss. Han bor i oss som är frälsta. Vi är hans tempel. Samma kraft att proklamera och demonstrera Guds rike som Jesus hade, den är given till oss idag. Samma makt eller auktoritet att göra det har vi också fått. Mig är given all makt, sa Jesus. Gå därför ut. Petrus han säger så här, att ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det första Petrus brev 2:9. Så att vi är alltså Guds rikets ambassadörer, kan man säga. Vi är kallade den heliga andes kraft och med Jesu auktoritet förmedla Guds rike till den värld som vi lever i, till Smedjebacken här och nu. Vi har fått uppdrag att bota de sjuka, befria de besatta, till och med att väcka upp de döda. Nu är inte det så vanligt, tror jag. Det var inte ens så vanligt i Jesu tjänst, men jag tror att även det, ifall det någon gång skulle behövas, ska vi kunna göra. Väcka upp de döda. Det är det naturliga sättet att leva Jesu efterföljd. Det är det naturliga sättet om man ska gå efter Bibelns standard att vara en Jesu lärjunge. Det är alltså det naturliga sättet att uppfylla missionsbefallningen. Det finns inget utrymme i Bibeln för att tro någonting annat. Det här är ju en sån här sak, när jag predikar om det här ibland, då kan man tycka att det här väcker ju en och annan känslig fråga kanske. Det gör det i alla fall för mig. Varför ser vi inte det här i våra församlingar? Det borde man ju ta sig en funderare över. Jag tror att en del av svaret på den här frågan, som jag tror är ganska viktig faktiskt, det är att vi är väldigt påverkade av den materialistiska världsbild som finns runt omkring oss, som präglar vårt västerländska samhälle. Vi kanske inte medvetet är det, men jag tror att vi blir väldigt påverkade av den världsuppfattning som man föds in i nästan. Jag menar, vi tror visserligen på övernaturliga saker som Jesu uppståndelse, jungfrufödelsen, vi tror på mirakler, vi tror att det händer idag också. Men någonstans är vi så präglade av liksom materialism och rationalism och naturalism och alla andra möjliga ismer som kan finnas, att vi har svårt att tänka oss att det här kan ske genom oss, genom mig. Förmodligen så är det en av orsakerna, tror jag, till att församlingar i andra delar av världen, som i Afrika eller Sydamerika eller Asien, Indien, sådana här länder, får se mycket mer sånt här. De lever mycket mer med tecken och under i sin vardag. Det är stora väckelser på gång. Mängder av människor blir frälsta. De ser det mycket mer i sin vardag. Jag tror att de har en världsbild redan som inte stänger dem för att tro att det kan finnas en övernaturlig verklighet eller en andlig verklighet. De är öppna för det redan från början. De hämmas inte av sin världsbild alltså. Jag tror att vi kan behöva lära oss av dem och få ett slags skifte, paradigmskifte i våra tänkande. Vi ska inte påverkas av den rådande tidsandan, utan vi ska låta oss påverkas av den världsbild som finns i Bibeln. Vi behöver få upp ögonen för vad det Jesus har kallat oss till och betrakta verkligheten faktiskt utifrån det här perspektivet, att det är två riken som står i konflikt med varann, och vi är tillhör, ska säga, Guds rike, och vi krigar emot mörkrets rike, och tredje rike däremellan finns inte. Det finns bara mörkrets rike och det finns Guds rike. Och de står i en absolut konfrontation och kontrast till varann. En annan sak som jag tror är väldigt viktig är att vi öppnar oss dels för den helige ande, och dels att vi ger honom utrymme att verka. Inte bara i våra personliga liv, utan också i våra församlingar. Både i våra personliga liv, alltså i våra gudstjänster. Det är väldigt lätt, i alla fall ser jag det i mitt eget liv, att man rusar på och man gör saker som man alltid har gjort. Man stannar liksom aldrig upp och slappnar av och lyssnar in Gud och låter honom verka så som han vill. Vi lever i ett samhälle där vi hela tiden pumpas fulla med saker vi ska göra, och vi stressar och vi håller på och härjar. Men vi är kallade att göra samma saker som Jesus på det sättet som han gjorde. Då kan det vara intressant att studera hur han egentligen gjorde det. Och han understryker själv i flera tillfällen så här att sonen, det står i Johannes 5, sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han hör fadern göra, eller ser fadern göra. Till vad fadern gör, det gör sonen. Och sen i kapitel 6, att jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Jesus var alltid upptagen med att lyssna in vad fadern sa, vad Gud sa till honom, och sen gjorde han det. Med andra ord, så tror jag att vi borde vara mycket, mycket mer upptagna än vad vi är. Att slappna av, att ta det lugnt, att lyssna in vad Gud säger och sen faktiskt göra det. Många kristna, tror jag, ägnar väldigt mycket tid och energi åt att försöka leva ett rättfärdigt liv och försöka kämpa och sträva och liksom uppfylla Guds standard på något sätt. Och det där, det kommer alltid att leda till tillkortakommanden ifall vi försöker göra det här i egen kraft. För vi kan inte göra det där i egen kraft. Men då har vi sån tendens att verkligen försöka och försöka och försöka. På något sätt så försöker vi uppfylla lagen, och det går inte. Om vi istället ägnade samma tid och energi åt att försöka lyssna in vad Gud ville säga till oss och sen göra det han sa, då tror jag vi skulle få se på en revolutionerande förändring. För att om vi är upptagna med att lyssna på vad Gud säger och vad han vill göra genom oss, då skulle vi inte få så mycket tid över till att synda och göra såna där dumheter som vi håller på med. Och dessutom skulle vi få se att det skulle vara Guds gärningar vi gjorde och inte våra egna gärningar. Vi ska gå i förberedda gärningar. För det handlar ju inte om oss, det handlar inte om vad vi kan prestera, utan det handlar ju om vad Jesus har vunnit seger, alltså vad han har presterat. Han vann seger över mörkrets välde när han dog på Golgata kors. Genom sin död, sin uppståndelse, har han vunnit den fullständiga segern. Han är den som har befriat oss från våran synd. Han är den som har avväpnat alla furstar och väldigheter i andevärlden. Han är den som gjorde om intet djävulens makt när han dog och uppstod. Han har segrat. Det är han som har fört oss in i ljusets rike, tagit oss ut i mörkret och satt oss i ljuset. Det är därför som allt det jag pratar om är möjligt. Och det får vi aldrig glömma. Det är Jesus det handlar om, och vad han har gjort på korset och när han uppstod igen. Som andra ord, alltså en världsbild som är präglad av Bibeln, som ser det övernaturliga som något naturligt och som förstår vad det är för värld vi lever i. En öppenhet eller en lyhördhet för den heliga ande. Utrymme för honom att verka, att tala. Och slutligen, och det här är viktigt, lydnad. Alltså att vi gör det han säger. Att vi vågar gå när han säger gå. Och våga stå när han säger stå. Våga göra det han säger. Jag tror att det är några nycklar för att vi inte bara fortsätter, vi ska höra Guds ord, utan vi också ska faktiskt göra det som Jesus har befallt oss, att proklamera och demonstrera hans rike till omvärlden, till den värld som djävulen har fördärvat så oerhört mycket. Alltså det här, en del de kanske tycker att jag tjatar om de här sakerna, för jag prickar ganska ofta om det här nu för tiden. Men jag tror verkligen att det är så här. Det naturliga för en kristen är att leva i det här, att både proklamera och demonstrera, att få se det här som en verklighet. Och jag kommer att fortsätta att predika om det här tills jag ser ett genombrott i mitt eget liv och i våra församlingar. Därför att det är så det är. Bibeln säger att det ska vara så här. Och min begränsade erfarenhet säger också att när man, de tillfällen som man låter den heliga ande få utrymme att göra det han vill, när man inbjuder honom att verka och ger honom utrymmet som man behöver få, då får man se människor bli helade. Man får se människor bli upprättade. De får bli befriade. Vi får se hans gåvor komma i verksamhet i församlingen, och allting kommer att fungera som Gud har tänkt. Och framförallt så kommer vi få se människor bli frälsta. De kommer få bli bärgade för evigheten. Guds rike blir då inte någonting bara som vi känner till och som vi hör talas om och som vi väntar på, utan det blir någonting som vi får förmedla till vår omvärld. Och Paulus som säger att Guds rike består inte i ord utan i kraft. Och nu har jag tänkt så här, att jag vet inte var det skulle hamna någonstans, men jag tror vi gör så här att vi tar en stund där vi stillar oss inför Gud. Vi stillar oss och försöker lyssna in ifall han har någonting att säga till oss. Vi söker honom, vi inbjuder den heliga ande här och nu och låter honom tala till oss. En stund där vi liksom funderar på att oj, du kanske vill göra någonting genom mig den här gudstjänsten. Kanske vill han att du ska förmedla en uppmuntran till någon som sitter inne. Kanske vill han att du ska få be för någon som blir sjuk. Kanske kan säga till att person bla 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 har en sjukdom bla bla bla. Det kan vara många saker han vill göra. Men det är viktigt att vi lyssnar och att vi gör som han säger, att vi vågar, så att vi kan få göra oss tillgängliga som förmedlare av Guds rike. Vi gör så här att vi sjunger en sång. Vi sjunger den här som en mäktig vind. Och sen så ber vi en enkel bön, och sen tar vi en stund där vi är tysta, söker Gud själva, och sen ser vi vad som händer.
Som en mäktig vind kommer Guds ande, fyller atmosfären med renhet. En ande av förväntan från himmelen uppenbarar för oss Guds vilja idag. Guds vilja idag. Kom heligande med renhet. Kom heligande med din kraft. I dig så har vi vår styrka. Allt vi behöver finns i dig. Guds ande fyller atmosfären med renhet. En ande av förväntan från himmelen uppenbarar för oss Guds vilja idag. Guds vilja idag. Kom heligande med renhet. Kom heligande med din kraft. I dig så har vi vår styrka. Allt vi behöver finns i dig. Kom heligande med renhet. Kom heligande med din kraft. I dig så har vi vår styrka. Allt vi behöver finns i dig. Allt vi behöver finns i dig.
Ja, heligande, jag bjuder nu in dig till den här stunden på ett speciellt sätt. Och jag ber här att du ska komma på det sätt som bara du kan. Herre, jag vet att du redan är här, men kom ännu starkare. Kom här och tala till oss. Och låt oss få vara öppna för ditt tilltal och lyssna in vad du säger. Ha vårt fokus satt på Jesus och lyssna in ditt tilltal. Herre, låt den här stunden få bli en stund där vi får komma närmare dig. Och där vi får bli förmedlare av ditt rike till varandra. Så kom, helige ande, jag ber i Jesu namn. Amen.